vad som går att formulera med ord genom att den helige ande verkar och lägger ut ordet i våra hjärtan. Det är så att han har anförtrott evangeliets tjänst åt väldigt vanligt folk, tycker jag. Då tänker jag närmast på mig själv, men också på alla de kristna jag har mött under åren. Ibland skulle man väl önska att det var de högsta inom politiken och näringslivet och kulturlivet, för att inte tala alla trendsättarna i media, som varje dag och varje stund pumpade ut evangeliet i det svenska samhället och strök under det med dubbla streck liksom. Men så är inte fallet, utan Gud har anförtrott det åt människor som av många, många i samhället anses för lite andra sortering. Men inte i Guds ögon. O helga Guds församling, du Jesu Kristi brud, i världen blott en främling, men värdefull för Gud. Se uppåt, be och vaka, din brudgum väntar dig. Snart kommer han tillbaka att hämta dig till sig. Det som var högt i världens ögon, det var ringa i Guds ögon. Och det som ingenting var, det utvalde Gud för att det som någonting var skulle få stå där med skam. Så vi får nog faktiskt vänja oss vid tanken att det är just oss, vanliga dödliga av kött och blod med många brister och fel, som har fått det överväldigande och underbara uppdraget att föra ut budskapet om frälsning för människosjälen till hela svenska folket. Och därför behöver vi mycket, mycket nåd, eftersom det här budskapet tas inte på allvar och det nonchaleras, och ibland så marginaliseras det och det förlöjligas. Men vi får inte ge upp bara för det, utan vi bara fortsätter och fortsätter tills de människor vi har runt omkring oss innerst inne, kanske trots sin yttre attityd, innerst inne börjar fundera: varför är det så angeläget för dem? Skulle det kunna ligga någonting i det här? Jag tror att vi skulle behöva bli frälsningssoldater allesammans i den bemärkelsen att vi är offensiva i vår hållning gentemot att människor behöver bli räddade. Bibeln ger den rätta beskrivningen av människans natur och tillstånd. Och Bibeln säger gång på gång på gång, och Jesus Kristus stryker under det, och har han sagt det, då är det sant, för han vet allt. Att en människa är av naturen en syndare. Även om hon är benägen att synda, så gör hon det med vett och vilja. Vi handlar mot bättre vetande, både i ljuset av våra samveten och framförallt i ljuset av Guds heliga lag. Vi bryter mot det som är rätt och rättfärdigt, och vi gör det av naturen. Det är ett dilemma. Och det är det som Bibeln beskriver med orden att människan är en syndare. Men just av den anledningen så sände Gud sin älskade son till försoning, för att bereda utrymme för en förlåtelse och en befrielse ifrån syndens makt. Vi kan alltså bli förvandlade i vår konstitution som människor, och vi får komma in i ett helt nytt förhållande till Gud och hans heliga lag. Vi kan få bli, som Bibeln säger, rättfärdiggjorda. Stå där fullständigt oskyldiga inför Gud utan att ha förtjänat det, på grund av hans överväldigande nåd emot oss. Vi kan få uppleva ett nådat tillstånd i våra liv, inte för att vi har levt upp till hans heliga lag i allt, utan för att han har gjort det möjligt för oss att få fullständig förlåtelse. Inte på grund av att vi är någonting, utan trots att vi är de vi är, så finns det en utväg för oss. Halleluja! Och det här är så fantastiskt, det här budskapet är så stort, och det är så välgörande för den som tar emot det. Många, många människor går med depression och ångest, med oro och en känsla av otillfredsställelse utan att veta varför. Men kanske de ändå innerst inne vet att de är inte i harmoni med själva livet. De är inte i harmoni med livets källa. De har inte frid med Gud. Men det är just det som är resultatet av det Jesus gör när han får komma in i ett människohjärta. Han åstadkommer frid, ett avspänt förhållande, helt i avsaknad av konflikt, mellan människa och Gud. Och en människa blir härligt frälst. Att få stå i ett rätt förhållande till Gud är underbart här i tiden. För Guds välsignelse flödar och vi får liksom uppleva en helt annan frihet. Och det är därför vi sjunger, det är därför vi gläder oss, det är därför vi jublar. Det är därför vi tömmer ut våra hjärtan i lovprisning till honom. För det är så oerhört stort att redan här i livet får känna att man är på Guds sida och att man liksom har Guds välbehag över sitt liv. Inte för att man är liksom på något sätt kaxig eller högdragen, utan tvärtom, för att man får det av bara nåd. Nåd utöver nåd, nåd idel nåd. Han frälste brottslingar som du och jag av idel nåd. Han gick djupt in i vår konstitution som människor och förändrade någonting på djupet av våra liv, i djupet av våra hjärtan. Och därför, den som är i Kristus Jesus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Och i denna nya skapelse så får vi stå förstummade av tacksamhet och bara... Han har tagit oss till nåds. Han har förlåtit oss våra synder och renat oss från all orättfärdighet. Och han älskar oss så stort att han har gett insatsen för att detta skulle vara möjligt. Åh, halleluja. Vi behöver bli ännu mer förälskade i frälsningen. Vi behöver bli så upptagna av frälsningsbudskapet så att det strömmar ur oss spontant vart vi än rör oss. Och det är ju ett dilemma också att människor gör som strutsen, sticker ner huvudet i sanden och tror att de inte syns. Det är synnerligen svenskt existentiellt beteende. Om jag säger att Gud inte finns, då finns han plötsligen inte. Om jag säger att ingenting i mitt liv kommer att få konsekvenser, då får det plötsligt inte det. Precis som att jag, lilla jag, skulle kunna styra över hur existensen är konstruerad. Jag menar, var vi när världens grund blev lagd? Skulle en liten klump som väger 1,3 kilo, har jag lärt mig nu, verkligen kunna omfatta hela universum från botten till topp, från öst till väst, hur långt det nu sträcker sig? Naturligtvis inte. Själva naturen lär oss att vi är inte i stånd att gripa allt som det innebär av tillvaron. Det är bara Gud som vet allt om allting. Och därför är det så mäktigt att lära känna Jesus. Halleluja! För det står om honom att i honom finns alla visdomens och kunskapens skatter gömda. Det ordet har jag sagt i varenda möte i flera år. Och det är bara för att människor springer till så många källor för att få information. Och så glömmer de bort att den verkliga källan till all god information och all fullständigt sann information finns mitt ibland dem. Jesus Kristus står där, underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste, redo att sätta ord på mysterierna och hemligheterna i tillvaron, redo att förklara tillvarons mysterium, redo att ge den rätta analysen varför det är så mycket nöd i människornas värld, både historiskt och i vår tid. Och vi behöver inte vara profeter för att inse att det är någonting som inte stämmer ibland människorna. Redan som små så pucklar vi på varandra, river åt oss och vill ha vårt eget bästa före andras. Och det där vill utvecklas genom åren. Och hos vissa får det ju härja fritt och de hamnar i de mest vidlyftiga kretsar av kriminalitet och drogmissbruk och fruktansvärda manifestationer av att det finns missförhållanden i den mänskliga naturen. Visst, det kan fostras, det kan stävjas och det kan tyglas med fostran, med moral och med lagstiftning. Men innerst inne finns det någonting i människan som kokar. Och skulle det få slippa lös så skulle det få fasansfulla konsekvenser. Visst blir vi chockade när vi läser till exempel om de här märkliga beteendena som människor hänger sig åt i krigsdrabbade områden, till exempel i Afrika. När det plötsligt infinner sig ett krigstillstånd så blir annars ganska fredliga familjefäder och unga män som förbytta. De blir som vilddjur och mördar och våldtar och gör fruktansvärda saker med medmänniskor som inte ens går att sätta namn på offentligt, för det skakar om oss så fruktansvärt. Förvandlas till vettlösa djur på några sekunder bara för att det här som bor i människan får slippa lös. Vad var det som hände i Egypten för några år sedan när lag och rätt satts ur spel? Jo, plötsligt började människor som tidigare varit mycket laglydiga och fredliga medborgare plundra affärer, slå sönder skyltfönster och göra razzior. Vad var det som hände när 80% av tyska folket plötsligt röstade fram tidsålderns kanske värsta tyrann genom ett demokratiskt val. Och det fick till följd att över 50 miljoner människor dog i krigshandlingarna under andra världskriget, varav 6 miljoner var judar som bara slaktades som djur bara för att de hade begått den stora synden att de var födda som judar. Vad är det som bor i mänskligheten? Vad är det som generation efter generation av moraliska och kunskapsmässiga insatser inte kan rå på? Och vad är det som gör att människan inte vaknar upp och inser en gång för alla att här krävs det någonting mer än mänskliga insatser? Här krävs det någonting mer än moral, etik, fostran. Här krävs det någonting mer än bara undervisning. Här krävs det nåd ifrån Gud. Här krävs det ett ingrepp i människans natur. Här behövs frälsning ifrån synden. Det är synden som är det stora problemet. Även i dess mest subtila eller diskreta former så är det en djävulsk mekanism. Det är ett dödligt gift. Och skulle inte Gud i sin stora, stora nåd låta människorna få redskap för att stävja det onda, så skulle vår värld vara en enda stor mardröm från Nordpolen till Sydpolen. Men Gud låter sin sol gå upp över onda och goda. Och han ger människor som hatar honom, som står honom emot, som nonchalerar honom. Han låter dem få livsförutsättningar och möjligheter att klara sina liv. Han är så god, han är så långmodig. Ibland tänker jag, hur står du ut, Herre? Med att, ja, ibland till och med kan man uppleva, men det här är ju mitt sätt att uttrycka mig, jag vet att det är ett begränsat mänskligt sätt att se det, men ibland kan jag tycka att han nästan skämmer bort de ogudaktiga genom att låta dem få förutsättningar för ett, åtminstone på ytan, lyckligt liv. Men vi vet att det här är bara en bubbla som när som helst kan spricka. Och vi behöver verkligen ta oss an livet med stort, stort allvar. Jag ska bara läsa den enkla versen från Romarbrevet 6 och 23. De flesta kan den utan till. Till syndens lön är döden. Och det är alltså döden i en biblisk förståelse, i en biblisk bemärkelse. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Här kan vi se att vi bär embryot till någonting som Bibeln kallar för döden. Synden är ju alltså en avsaknad av relation till Gud. Och det kan nästan alla hålla med om. Även människor som inte vill kalla sig för syndare, de hävdar inte att de har en relation med Gud. Så att i det är de ganska ärliga. Om jag säger till någon att är du en syndare, så skulle de säga nej du, jag är ingen värre än någon annan. Men skulle man fråga, har du kontakt med den levande guden? Då skulle de hålla, nej, naturligtvis har jag inte det. Och Jesus säger just det i Johannes 14, synd är att de inte tror på mig. Så man skulle kunna säga att otron, eller bristen på att erkänna Gud som existerande och som den som har ett ärende i mitt liv, det är syndens urmoder. Otron är syndens urmoder. Om någon kommer till oss och säger att jag har inga synder i mitt liv, men tror på Gud, det gör jag heller inte. Då är det en fullständigt orimlig matematik. Eftersom att inte tro på Gud är synden per definition. Och ur det relationsbrottet med himlen så flödar alla dessa destruktiva krafter. Men därför också, när kanalen till himlen upprättas, då avtar de destruktiva krafterna och han renar oss från all orättfärdighet. Och därför är, om synden är en försmak av den eviga döden här på jorden, så är också frälsningen en försmak av det eviga livet, försmak av himlen. Vi bär alla inom oss det här embryot som kan sluta med det som Bibeln kallar för döden. Alltså, det finns många sätt att beskriva det, och Jesus har gjort det på det bästa sättet. Naturligtvis, han är alltid bäst på allting. Men man skulle kunna uttrycka det som en skilsmässa eller en separation. En separation från Gud som kommer att få sin fullbordan i evigheten om den inte åtgärdas. Jag ska säga det igen. Synden, att vara en syndare, att vara utan Gud i världen och i tiden, innebär en separation från Gud som kommer att fullbordas i evigheten om den inte åtgärdas. Och vad en separation från Gud innebär, det kan vi inte fullt förstå här på jorden, eftersom han låter sin sol gå upp över onda och goda. Så ingen syndare kan egentligen helt utförstå den optimala konsekvensen av att vara utan livets källa, utan förutsättningen till all kärlek och glädje, utan förutsättningen att kunna ta emot kärlek och glädje. För alla lever vi under dessa underbara, nåderika förhållanden. Även om vi ibland tycker att livet är väldigt smärtsamt och svårt, så är det ändå så mycket gott som möter oss. Det finns i smått och stort. Möjligtvis så kan de som har suttit fast i gravt missbruk, de kan ge oss nycklar och ledtrådar. För de har varit med om och sett hur det här hjulet börjar rulla. Och hur det bara går rakt ner. Jag var en gång på frälsningssamling i Östersund. Och det satt två rader med, ja, missbrukare. Jag antar att de flesta var alkoholmissbrukare, men det kanske fanns bland missbrukare också. Det var en ivrig syster som hade hämtat in dem där. Ja, det var ju tur det, för annars hade det nästan inte varit någon folk på möte. Och jag märkte att jag hade svårt att fånga dem. De lyssnade inte på sången, för de var oroliga och rastlösa. Och när jag läste skriftorden så verkade de också vara ganska liksom lite sådär. Jag tänkte, god, nu får du hjälpa mig. Så jag drog på något så fruktansvärt. Ni skulle nog tycka att jag nästan var vulgär. Men jag sa de där orden. Jag sa om djävulen och helvetet och fastna i skiten, sa jag till och med sådär. Och då minsann, då började de lyssna på mig. Jag måste känna att jag var inte bekväm med det språket, men jag fick göra det som ett offer. För jag brukar ju vinnlägga mig om att ha ett vårdat språk. Men jag tänkte, herre, för din skull då. Så jag sa liksom inte grova ord, det gjorde jag ju inte så. Men jag sa saker och ting och spetsade till uttrycken då. Och efter ett tag när jag började beskriva alkoholen som djävulen i flytande form i enlighet med Catherine Booths ord, då var det en av alkoholisterna som reste sig upp och sa, det är bra, Wiklund, säg som det är, vi vet precis vad det handlar om. Jag fick med mig hela gänget där. Och sen var det så enkelt att föra in tanken på att det finns förlossning från allt det här. Den här makten som bor i dig, som de flesta inte har sett konsekvenserna av så våldsamt som ni har, Den finns det en lösning för. Det lösningsmedlet heter Jesu blod som utgöts på korset. Och det är starkare än den starkaste starksprit, starkare än de värsta drogerna. Det kan fullständigt vara ett motgift för allt som har förgiftat din ande, själ och kropp. Halleluja. Och så sjöng jag någonting där och hela den där skaran, till tuffsarskaran, kom faktiskt fram till botbänken. Det var en som inte kom, för han hade somnat på sista raden. Men det var inte så farligt. Vi pratade med honom efteråt, eller den här ivriga systern gjorde det. Och de låg där allihop och det var en gripande syn. Och vi försökte så gott vi kunde räcka till och be för dem. Flera av dem lämnades åt Gud där och några kom tillbaka till Herren. De hade varit på LP-stiftelsen och så där och där så fick de komma tillbaka. Så en kvinna, hon blev spiknykter i samma stund som hon böjde sina knän vid böneplatsen, eller vid botbänken som vi säger. Och blev lite förvånad, för var är jag, så hon? Jag är på frälsningsarmen. Ja, så, men hon kom tillbaka på söndagen sen och ville gå med Gud. För hon hade upplevt någonting, precis som Stein sa här. Det var inte bara liksom teologi som hade sin rot i skriften, utan det var en verksam kraft där och då, rakt in i deras liv. Det var fantastiskt att se. Så man skulle kunna fråga dessa arma offer för de här krafterna, hur det är när synden får tag och börjar rulla. Men de flesta slipper vara med om det i någon större utsträckning under jordelivet. Men den dagen Guds gynnsamma omständigheter, Guds välbehag och Guds ynnest kopplas bort helt, då sätts alla dessa krafter i rörelse. Och så får de härja fritt. Och gode Gud, vad obehaglig tanke. Tänker. Jag vet inte om helvetet ska beskrivas i så mycket groteska yttre termer alla Dantes inferno. Jag tror nästan det gör skada. Jag tror att vi ska egentligen söka oss den goda informationen hos Jesus. Och han beskriver den i bilder som påminner om riktigt svåra själstillstånd. när man skakar av ångest och när man är vred och bitter, full av avund och hat och tycker att allting är alla andras fel och jag vägrar lyssna på några besserwissers och allt det här som kokar i upproriska människosjälar. När det får hållas och utvecklas i det oändliga, då tror jag vi börjar närma oss en riktigt realistisk beskrivning av vad det är att gå förlorad. En del människor har svårt att tänka sig att det skulle finnas en lön för synden. Att det som är ont skulle få en konsekvens. Men hur orkar man leva? Lär oss inte hela naturen att det vi gör och det vi, de beslut vi tar måste få en konsekvens. De som vill ta bort tanken på en dömande Gud, de gör ju mänskligheten, de gör ju själarna en fruktansvärd otjänst. Fråga föräldrarna till de som såg sina barn dödas och lemlästas av den här galningen i Norge på den där ön. Hur känns det om han bara skulle få gå fri och trippa omkring på Oslos gator och ha det lika trevligt och fika och vara glad som alla andra? Det skulle vara ett fruktansvärt hån mot dessa människor som har sett det dyrbaraste de äger bara slitas ut ur deras hjärtan. Det är vansinniga saker. Så någonstans finns det i oss, håll med om det. Det ropar om rättvisa inom oss. Det ropar om uppgörelse. När vi hör om sociala orättvisor över hela vår värld och i Frälsningsarmén får vi ständiga rapporter om missförhållanden. Och vi behöver ständigt vara med i kampen för de så kallade mänskliga rättigheterna. Då är det någonting som väcks inom oss. Ett rop om rättvisa. Och det står, Jesus säger det här också om änkan. Hon kom dag och natt och begärde sin rätt inför Gud. Hennes bön var en bön om rättvisa. Ett rop om rättvisa. Hon begärde att domaren, det var ju, hon kom till en domare säger Jesus. En änka som hade blivit av med sin änkerätt. Kom till domaren och begärde att rättvisa skulle skipas. Och det lyfter Jesus fram som någonting positivt och behjärtansvärt. Och därför så är det inget orimligt. Det är inget långsökt. Det är ingen skrämselpropaganda från en kyrklig maktapparat. Det är Jesus som talar om hur det förhåller sig. Syndens lön är döden. Ondskan kommer att få konsekvenser. Otron kommer att få konsekvenser. Att säga adjöss till Gud här på jorden och vägra ens fundera på om han skulle existera eller inte. Eller om Jesus vittnesbörd om honom eventuellt skulle kunna vara trovärdig. Det kommer att få konsekvenser. Just detta att leva i ett samhälle som har tillgång till så mycket information som vi har. Gör ju att ljuset på något sätt växer. Varenda dag, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 52 veckor om året, så kan vem som helst, när som helst gå in på nätet, in på en kristen församlings hemsida och få reda på vad de kristna tror på. Det finns biblar på varenda bibliotek, det finns förenklade skrifter, det finns sångböcker, det finns massor, hela landet är fullspäckat av information om det här förhållandet att människan behöver förlåtelse och försoning om hon inte ska gå förlorad. Rättfärdiggörelsen, den kan ju verka långt ifrån den som inte känner sig alls som någon sorts brottsling. Och därför behöver vi vara tydliga i vårt kristna vittnesbörd idag. Och med innerlig medkänsla, kärlek och värme och i en miljö av goda relationer med all social kompetens ändå ge människor rätt information. Jag brukar säga så här ibland att som frälsningssoldat är jag delvis satt att kämpa för mänskliga rättigheter. Och en mänsklig rättighet är att få höra evangeliet. Alla människor har rätt att få höra att Gud sände sin son, han gav sitt liv och det blev lösen för att vi skulle kunna få förlåtelse. Det sker inte automatiskt, men den som ber om det kommer att få det. Den som vänder om, tar emot det han har gjort i sitt hjärta, kommer att bli förlåten. Kommer därmed att bli frälst, att bli räddad. Löper ingen risk att drabbas av förbannelsen. Detta har människor rätt att få höra i alla versioner. I sångversion, i talversion, i radio- och tv-version, och i bokformat och i pdf-format eller vad du vill. Ut med evangeliet till folket, det är en mänsklig rättighet. Människor säger, jag vill inte höra. Men det är ändå deras rätt att få höra. Men det är också deras rätt att få veta att utan Jesus går de förlorade. Jag sa så en gång i ett möte, det var i tror jag Vinnersjö utanför Hedesunda där, och då så sa jag så där att jag skulle vilja säga så här, sa jag, att som en medmänniska och som en Herrens tjänare så vill jag att du ska få del av dina mänskliga rättigheter. Du har en rätt att få veta. Du har en rätt att få veta vad Jesus har sagt. Du har rätt att få veta att han har sagt att de som inte vill tro kommer att gå förlorade. Du kanske inte bryr dig om det, men du har rätt att få veta att han har sagt det. Så att om du säger, det gör jag inte alls det, så ska du veta att det står ord mot ord. Ditt ord mot Jesus Kristus ord. Och det är ju en intressant dragkamp. Vem är jag att bedöma sanningshalten i Jesu ord? I honom bor alla kunskapens och visdomens skatter. Så jag tänker det så förmätet. Nej du Jesus, så där är det inte alls det. Jag kommer att klara mig ändå, ja. Men det är väl ingen som är normal som säger så. Man borde säga så, käre Gud, har Jesus sagt att jag behöver försoning, förlåtelse och frälsning, då måste det vara viktigt. Det måste vara jätteviktigt. Då måste det vara det viktigaste som finns. Om Gud till och med har offrat sin son i denna våldsamma död på korset och till och med manifesterat att det var en segrande död på grund av att låta honom uppstå igen ifrån det döda som vi så härligt hörde här. Då måste det vara viktigt. Och i 2000 år har det här budskapet levt med full kraft. Så gott som över hela jordens yta. Och våg efter våg av evangelisation och kristning har gått fram. Så historien visar att människor i tidigare nationer har tagit det på oerhört stort allvar. Man tog det på så stort allvar i det här landet att man till och med lät nationalsymbolen, flaggan, innehålla symbolen av Kristi kors. Det säger väl en del om hur högt i kurs budskapet en gång stod. Det finns kyrkor i varenda by. Man försökte vara lite desperat, men jag kan förstå tanken även om jag inte är någon anhängare av den. Att till och med införa kyrkoplikt. För att liksom på något sätt säkra att folk inte missar det här. Ni får missa vad som helst, men missa inte det här. Det är det absolut mest våldsamt viktiga som överhuvudtaget kan sägas in i människornas värld. Evangeliet om frälsning genom tro på Jesus Kristus. Att få gå genom livet och vara berövad sina mänskliga rättigheter, det måste vara en fruktansvärd tragedi. Jag har en gammal bok här om hur man ska uppföra sig som frälsningsofficer. Det kan vara bra för mig att lära mig det då, för nästa sommar så blir jag ju ordinerad till officer i frälsningsarmén. Men då står det här är skrivet 1904 och det är författat ännu tidigare. Men jag tycker det är bra, det är lite lagom gammalt för mig. Och så här skulle vi kanske inte uttrycka oss idag, men det ligger mycket i det. Då står det så här, vad frälsningsofficeren måste göra för syndares frälsning. Så ett långt kapitel om det. Och avdelning 5 heter, han måste väcka dem. Det var väl bra insikt. Det står så här, 1. Den stora massan av oomvända är fullkomligt likgiltig för religion. 1904. Då kan man ändå tycka att de flesta hade väl lite kyrkvett på den tiden. De varken frågar efter eller tänker på detta ämne. De är som sovande. De sluter ögonen för sitt fördärv och drömmer om långa liv, nöjen, rikedom, välstånd, ära. Ja, allt utom den förfärliga förbannelse som ligger framför dem. Om någonsin deras tankar rör sig omkring frälsning så tröstar de sig med att de har gott om tid eller med någon annan dåraktig ursäkt. Ord och inga visor må jag säga. Order och reglemente för fältofficerare. Det står så här att frälsningsofficeren, han måste övertyga dem om frälsningens verklighet och vikt. Han måste komma dem att känna att det finns en Gud som vakar över dem och håller räkning på deras synder. Att förmå dem att se att de har syndat mot honom och de har gjort detta under hela sitt liv. Han måste övertyga dem om att synd, om den inte blir förlåten, kommer att medfölja straff. Så att de en dag ska stå inför den stora vita tronen. att visa dem att de varje timme riskerar att gå till helvetet. Order för officerare att visa dem att de varje timme riskerar att gå för till helvetet. För vi har ju en garanti för morgondagen. Även om det tillhör undantagen så finns det faktiskt människor vars liv släcks också i unga år. Olyckor och sjukdomar och sånt som vi inte kan förutse. Så är det så här, hur kan en syndare väckas? Ja, det är en bra fråga. Frälsningsofficeren måste med sina böner och sin tro draga den helige ande ned över dem. Varje frälsningsofficer borde vara en himmelsk åskledare som leder den helige ande ner bland folket. Var inte väldigt bra? Jag skulle vilja säga varje kristen skulle behöva vara det. En himmelsk åskledare som leder den helige ande ner bland folket. Vi har en hjälpare i frälsningsarbetet, hörni. Hans exempel måste verka, det sätt på vilket han går omkring, talar, blickar och lever inför syndares ögon bör väcka dem. Han bör ta upp ämnen som döden, domens dag, helvetet, synden, Golgata och frälsning full och fri. Ja, det var annorlunda förr. Det här hymlandet och det där tillrättaläggandet och det jamlet som liksom invaggar människor i någon falsk trygghet, det lyste tydligen med sin frånvaro. Vi behöver vara tydliga i vårt vittnesbörd. Låt mig få stanna några sekunder inför detta. Att bära en försmak inom sig. Vi vet ju att vi blir inte bara frälsta från evig förtappelse, alltså syndens oändliga konsekvenser, utan vi blir också frälsta till att leva ett liv tillsammans med Jesus. Och vi vet att vi sjunger i en kör: "Oh halleluja, fröjdet är, jag i mitt hjärta himmel bär. Jag jublar, sjunger om igen, där Jesus är himmelen. Oh halleluja, fröjdet är, jag i mitt hjärta himmel bär. Jag jublar, sjunger om igen, där Jesus är himmelen." Halleluja, det är sant det. Tänk på vad vi sjunger. Jag jublar, sjunger, där Jesus är himmelen. Var är Jesus just nu? Han bor i våra hjärtan. Så vi har alltså genom hans inneboende närvaro fått en försmak av himlen. Och det kan vi märka ibland. Käre Gud, vad det kan svämma över vid vissa tillfällen. Och det är en helt otrolig upplevelse. Det är nästan himmelsk hänryckning av glädje. Jag kan aldrig påminna mig någon glädje över det jordiska som kan liknas med den glädje som jag upplevt. Jesus har uppenbarat sig i mitt hjärta. Det går inte att jämföra. Nej, 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 nej. Det är bara platt i jämförelse. Det är den äkta glädjen. En del har tänkt så här: hur ska jag kunna vara lycklig i evigheten om jag vet att människor är på en ständig nertur, djupare och djupare ner i förtappelsen? Helt enkelt, hur ska jag kunna vara lycklig i himlen om jag vet att människor har gått förlorade? Ja, vi kan ju vara ganska lyckliga här på jorden fast när vi vet att människor går förlorade runt omkring oss. Och jag är övertygad om att Gud kommer att ta hand om det där i våra liv så att vi får ett rätt sätt att se på det, så vi kan fröjda oss. Vi kan konstatera att hur tragiskt det än må vara, hur sorgligt det än är att människor i miljoner kanske står i begrepp att gå förlorade runt omkring oss, så kan vi ändå inte, och det är inte ett hån utan det är bara en naturlig konsekvens av att han bor i våra hjärtan, vi kan inte låta bli att fröjda oss i Gud. För det är så underbart att tillhöra Jesus. Med all respekt för att vi måste ge mycket tid och kraft och allt vi kan för de förlorades frälsning, så kan vi ändå inte bärga oss. Vi måste få fröjda oss i Gud under tiden. Och det går att kombinera detta. Paulus säger ju detta, att gläd er i Herren alltid. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Det är Paulus som säger, var alltid glada, be ständigt. Han uppmanar verkligen att människor ska röra sig i den här glädjen. Och Petrus säger, vi jublar över honom utan att ha sett honom i outsäglig himmelsk glädje, medan vi ännu väntar på frälsningen, vår kroppsförlossning. Alltså, så att här i jordelivet så bjuder Gud oss denna enorma glädjevåg ifrån himlen. Denna frihetssång. Vi repeterar på frihetssångernas frihetssång. Den som vi ska brista ut i fullt mått när vi står där hemma på stränderna. Halleluja. Till landet av lycka och glädje och salighet. Halleluja. Så det är så, även om sorgen över de som går förlorade är tung, så är glädjen över att vara frälst, den väger tyngre. Och det tror jag att det så behöver vara. För samme Paulus som brister ut i såna glädjeuppmaningar, samme Petrus står ju också bakom det här budskapet när han säger, jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Det är för mina landsmän. Jag önskar att jag själv på något sätt kunde offra mig för dem, men nu får jag göra vad jag kan för att åtminstone frälsa några. Han kunde tydligen fröjda sig i Gud något så våldsamt och samtidigt ha någonting som han kallar stor sorg och ständig vånda. Det låter ju på mänskligt sätt som en motsägelse. Hur kan karn ha stor sorg och ständig vånda och så samtidigt vara så glad så att han jublar över Jesus i outsäglig himmelsk glädje? Det är bara den heliga ande som man kan åstadkomma den funktionen. Och det tror jag är kännetecket på en äkta kristen. En riktigt andefylld kristen. Han gläder sig i Gud. Så fruktansvärt tacksam för sin frälsning. Och samtidigt så har han en sån helig oro inom sig. Jag måste kunna rädda fler innan det är för sent. Jag måste kunna göra någonting mer. Och så inbjuder han en helig ande till att göra honom eller henne till en åskledare för hans kraft. Det låter ju fantastiskt. Varför ska vi vara åskledare för Guds, för den helige ande enligt general Booth? Jo, för att när han kommer, säger Jesus, sanningens ande, så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Han ska överbevisa, med andra ord, om behovet av frälsning. Så vi behöver apologeter och profeter, och vi är bara medryckande. Men vi kan aldrig ta den helige andes plats. Det är bara han som kan göra det och göra det riktigt, riktigt bra. Men tillsammans med honom så kan vi få se stora ting ske också i Sverige. Halleluja. Så be Gud om idag att få göra det till en, att han gör det till en åskledare för den helige ande. Så vart du än går fram så drar du med dig denna känsla av att man måste avgöra sig för rättfärdighet innan det är för sent. Ja. Det kommer en konsekvens. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Evigt liv är fantastiskt. Vi tänker ibland att snart är det slut, men det är ju inte slut. Om Jesus kommer i natt så är det inte slut. Om jag går och stärvar av i natt så är det ju inte slut. Jag går bara över tröskeln in i nästa dimension. Har ni förstått att det inte är slut? Om Jesus har rätt, vilket han naturligtvis har, så är människosjälen en evighetsvarelse. Så vi kan bara säga, vi ses. En sista hälsning, ja, det är säkert fint att skriva på de där vita banden med guldtext och lite svart ram. Men det vore mycket härligare att kunna skriva, vi ses snart igen. Det var en tidsfråga. Och att det skulle finnas fler sådana begravningar där vi vet att vi ser fram emot ett återseende. Usch vad jag avskyr om de förljugna begravningarna. Tack och lov finns det präster som undviker att utlova evig salighet åt de som aldrig har visat något intresse för Gud och hans sak. Men det finns också de som gör de efterlevande en fruktansvärd otjänst. Och för övrigt andra också. Så vi behöver vara ärliga med det här. Jag skulle vilja säga några saker. Himlen är underbar. I Uppenbarelseboken 7:14 så står det om den enorma tillfredsställelse som finns i det himmelska. Kom ihåg nu att detta får vi en försmak av. Vi smakar, säger Hebreerbrevets författare, den tillkommande världens krafter. Och vi kan också få smaka helvetiska krafter. Himmelriket, säger Jesus. Jehovas vittnen får ursäkta, men vi ska till himlen. Om inte, varför skulle Jesus vara så fruktansvärt tjatig med att kalla det för himmelriket hela tiden? Om sen himlen kommer ner till jorden och sådär, det får han ordna. Men vi kan med stor tillförsikt sikta på himlen. Nu ser jag himlen, vilken härlig syn. Nu ser jag himlen, snart så brister skyn. Himlen, den är härlig. Himlen, den är evig. Tänk vilken nåd att snart få vara där. Och då står det 31 gånger minst, det beror på vilken översättning man har, att Jesus talar om himmelriket. Han talar om att vi ska samla skatter i himmelriket. Han talar om att vår lön blir stor i himlen. Och han säger också att i min faders hus, och då har han tidigare sagt fader vår som är i himlen. Så han pekar på himlen hela tiden. I min faders hus finns många boningar. Skulle jag annars gå bort för att säga att jag bereder er det rum, säger han. Var då? I himlen. Om jag nu går bort för att förbereda rum åt er, då ska jag också komma tillbaka för att hämta er till mig. Vart är han? I himlen. För jag vill att ni ska vara där jag är, säger han. Och det är himlen. Och det är inte bara 144 000 utan alla som är födda på nytt av anden. Halleluja. Så Jesus är den härligaste himlapredikanten av allihop. Gosse, vad han går på om himlen alltså. I himlen ska vi inte ha mänskliga behov som här. Vi ska vara som änglarna och vi ska ha andra förutsättningar för liv. I liknelsen om Lazarus och den rike mannen så beskriver han hur Lazarus får tröst. Alltså han får kompensation, gottgörelse. Tröst är ju kompensation. Om jag har mist någonting och någon tröstar mig så är det någon som går in med kompensation för det som jag har mist. I himlen kommer den fullständiga gottgörelsen, den fullständiga kompensationen. Därför är det inte så viktigt om det är så perfekt här alla gånger. För vi kommer att få gottgörelse och kompensation. Eller det som Jesus uttrycker, han får tröst. Lazarus fick tröst. Han talar också om lön. Och det är också trösterikt. För vi har ju försökt ändå säga, Herre, Herre, jag, använd mig. Och ändå kan vi se, åtminstone i vår generation, ganska lite frukt av vårt arbete. Jag hoppas du tycker jag är dyster när jag säger så. Men det finns ett stråk av att i proportion till våra ansträngningar så är resultaten små. Det är sorgligt. Men där ska vi få full lön för vad vi har verkat. Även om vi såg lite här så räknas summan på himmelskt sätt och vi kan se fram emot lönen. Lönen kommer naturligtvis bli olika stor. Rövaren på korset som bad om nåd i sista sekunden. Vi kanske kan ponera i alla fall att hans lön blir mindre än kanske general Booths liv som la ner allt han var och hade för att rädda de förlorade. Men lön i någon bemärkelse blir det. Och från den utgångspunkten så fortsätter vi att utvecklas på ett underbart sätt. Det står att han ska torka alla tårar från våra ögon. Det ska inte finnas någon sorg, ingen saknad. Det står att döden ska inte finnas med. Vi behöver inte vara oroliga för sjukdomar och olyckor eller något annat som har med döden att göra. Det finns inte längre. Alltså inget lidande. Och jag tycker det är så fantastiskt för att genom den heliga andes inneboende, genom Kristi inneboende i våra liv, genom den helgande kraften och genom också helbrejda görelsen så får vi smaka den tillkommande världens krafter. Och det innebär alltså att vi förstår att och det här är så spännande tycker jag. Den tillkommande världens krafter är väldigt gynnsam för positiv utveckling. Jag tillhör dem där som inte tror att himlen är ett statiskt tillstånd. Vi sitter där som upphöjda änglavarelser på varsin stubbe och bara stirrar rätt ut i salighet. Jag tror att det är mycket mer levande och dynamiskt än så. Känner jag Jesus rätt så är det väldigt roligt i himlen. Det berättas ju till och med att den gamle pingstprofilen Georg Gustafsson sa på sitt yttersta att han sa det till Bosse Hörnberg om jag inte minns fel. Bosse, det är roligt i himlen, sa han. Han låg på sitt yttersta. Och då tyckte han att det lät lite vidlyst. Så han sa, Gustafsson menar väl att det är härligt i himlen? Nej, det är roligt i himlen, när han har sagt. Det låter lovande. Och nu sprids ju den här boken om himlen finns på riktigt i hela landet. Och jag har hört att den ska snart finnas tillgänglig också i de här pockethyllorna på alla de här bensinstationerna. Den kommer att gå som en löpeld över hela landet. Det handlar om himlen. Gud har förberett. Vad inte ett öga har sett. Vad inte ett öra har hört. Vad människohjärtat inte har kunnat ana. Har Gud berättat om dem som älskar honom. Oj, 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 vad det sätter igång någonting inom oss, eller hur? Och det är ingen illusion. Du är på väg till himlen. Om du tillhör Jesus och håller hans hand så kan ingenting rycka dig ur den. Han kommer att föra dig med trygg och säker hand och med sin kraft över den sista passagen, så att du tar dig in i det utlovade landet. Halleluja! Underbare Jesus, han talar om himlen. Alltså alla moment som hindrar utveckling, intellektuellt, känslomässigt, relationsmässigt, när det gäller kreativitet och helighet, renhet, godhet, sanning, värme, empati, medmänsklighet, kärlek, glädje, frid, tålamod. Ja, alla goda egenskaper du kan finna hos Jesus och som du har en försmak av i ditt eget liv genom dopet till den heliga ande. Allt som vill hindra den utvecklingen, och det är ganska mycket här på jorden. Trökigt folk och ja, dåliga månader och sånt där. Allt sånt är ju borta i himlen. Så det blir full fart på din utveckling. Full fart på din utveckling. Du kan nå din fulla potential som människa. Du blir inte Gud, men du når din fulla potential som den människovarelse du är skapad till att vara. Och utvecklingen bara fortgår. Vad kul det ska bli. Fatta vad mycket tråkigt folk som kommer bli underbara. Och är de inte underbara första kvarten, så är de det andra kvarten. För utvecklingen tar fart, förstår ni. Vad härligt det ska bli. Och jag tror verkligen på det här. Och ja, det finns många. Jag har läst böcker genom åren. Jag har läst kanske för många. Många, många verkligt profetiska gudsmän av den gamla skolan, de såg utvecklingen i himlen på ett fantastiskt sätt. William Booth, han sa ju så här: vi är ett frälsningsfolk, detta är vår specialitet, att bli frälsta, förbli frälsta, få andra frälsta, under det att vi själva blivit mer och mer genomfrälsta. Men så fortsätter det, och det är inte många som kan det citatet, och inte jag heller riktigt, men han säger ungefär så här: tills den frälsning vi här i erfarenhet och förnummet uppfyller jorden till en försmak av himlen mitt ibland oss. Och det var nog faktiskt riktigt så. Jag var lite osäker på slutklämmen där. Det är översatt från engelskan, så man får väl tolka som man vill lite. Men han såg det där, att redan här på jorden så kan församlingsliv och kristna relationer utvecklas på ett sådant sätt. Och han hade en framtidsvision. Han var nog det som skulle kallas för en postmillennialist. Alltså han såg Guds rike komma med helighetens principer. Han hade tro för att det skulle kunna bli så heligt klimat, så att man fick en försmak av himlen. Tänk om vi skulle få en tro. Det finns ju satsa på himmel på jord redan här och nu. Och om det här bara vore sånger och salmer, poesi och religiöst önsketänkande, då skulle vi kunna gå från tältet och säga: ja, det är väl fint att tänka lite goda tankar. Det är mycket mer än så. Det är gudomliga löften, stadfästa genom Jesu död och uppståndelse. Alla Guds löften, så många de är, och har i honom fått sitt ja och sitt amen för att Gud ska bli förhärligad. Så Jesus står som garant i egen hög person, denna gigant i historien, världens frälsare av evighet, Guds egen son, står personligen som garant för att himlen existerar. Och att hans folk är på väg dit. Halleluja. Vi går inom pärleportarna och möter de som har gått förut. Ja, vilken syn. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. När vid hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. När han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. Det finns två sätt att komma in i den dagen. Antingen slutar vi våra liv här på jorden och väntar i paradiset, eller också så kommer han tillbaka och evakuerar paradiset, förvandlar oss och rycker oss upp och skyar honom till mötes. Hur och när det sker är mindre vikt, men det största är att vi är beredda för det. Det viktigaste är att vi är beredda på det. Om du har tagit emot Jesus, så har du ämnet, du har embryot, du har kärnan, du har den nödvändiga substansen i ditt liv som garanterar, du har sigillet, underpanten, garantiseden injicerar i dig som hela tiden ger dig ett inneboende löfte om att du tillhör honom. Vi är inte längre gäster eller främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga och har vårt hem hos Gud. Jesus predikar om himlen för att vi ska få perspektiv på livet, för att vi ska få perspektiv på vad som är verkligt viktigt. Jag ska inte hålla på så länge till nu, för jag har blivit lite mer kortfattad med åren. Antingen jag blir gammal och trött, eller också så är jag så trött på mina egna predikningar. Men vi får vara lydiga Guds ande. För det är också så att Jesus är den som mest av alla talar om den eviga separationen. För att använda det här germanska låneordet då för helvetet eller fördärvet, avgrunden, eldsjön eller dödsriket, som är väldigt förstadium till det definitiva helvetet, så är det Jesus som talar om det mest av alla. Han nämner det minst 35 gånger i evangelierna. Och det beror på lite vad man lägger in för det. Han talar om det här. Han säger bland annat att den som inte vill tro, den som förblir oförlåten och alltså dör i sin synd, den orättfärdige, använder han ibland som ett uttryck, den skyldige syndaren, han säger kort sagt, människan utan Gud hamnar i helvetet. Och det är ett bra uttryck, för att egentligen så är det inte Gud som kastar oss självsvåldigt i helvetet, utan det är synden som får sin konsekvens i helvetet. Och om Gud skulle göra något självsvåldigt, så vore han ju naturligtvis grym, men han är inte det. Han låter oss bara få som vi vill. Det finns egentligen bara två typer av människor: de som säger till Gud, ske din vilja, och de till vilka han säger, ske dig som du vill. De har begärt frihet från honom själv, och då får de det. Kan det bli mer rättvist än så? Du slipper mig då, säger han. Det är allvarligt. Mycket, mycket allvarligt. Det är inte Daniel Wiklund, det är ingen uppjagad tältmötespredikant som har kommit på det här, utan det är Jesus, och han är en auktoritet. Och i de här ämnena är han naturligtvis också den absoluta auktoriteten. Jesus uttrycker sig att man döms till helvetet, att man kastas i helvetet, att man kommer till helvetet, att man fördärvas i Gehenna, eller att man är Gehennas barn. Jesus kallar platsen för fördärvet, han kallar den för mörkret. Ibland använder han uttryck som mörkret utanför, eller ordet helvete, som är då Hades eller dödsriket på grekiska. Ibland kallar han det för den brinnande ugnen, och i Uppenbarelseboken så finns uttrycket den eviga elden eller eldsjön. Han kallar det vidare för att gå förlorad, ni känner igen det uttrycket, att förgås, att gå under, att bli fördömd, kastas i fängelse använder han ibland. Att huggas i stycken är också en våldsam bild som han använder. Att huggas ner, att smulas sönder, att kastas bort, att överlämnas åt fångvaktarna kallar han det för vid ett tillfälle. Och det är alltså Jesus som beskriver denna fullständigt fasansfulla konsekvens av ett liv i nonchalans och uppror mot Gud. Han beskriver som att man gråter, att man skär tänder, som ett evigt straff. En tillvaro tillsammans med den fallna änglavärlden, säger Jesus alltså. Han kallar det för törst och plåga, och att man tärs av mask som inte dör. Alltså, Jesus, såna här ord brukar du inte använda i din undervisning. Varför tar du till så våldsamma uttryck? Mästaren måste ha känt att någonting brann inom honom. Någonting som måste ut på ett sätt som inget annat hade kommit ut. Dessa varningar för att förbli i otron och synden. Kort sagt, synden måste dödas innan den dödar dig. Och Jesu död, det var en död bort från synden en gång för alla. Och genom Jesus Kristus så fördömde Gud synden i köttet. Och han kan döda döden. Så att han kan säga, du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Han har kommit för att föra liv och oförgänglighet fram i ljuset. Han har makten över själva döden. Han säger till den häpne Johannes som ligger där skälvande på Patmos, Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Halleluja. Underbar Jesus. Han har alltså auktoriteten att befria människor ifrån denna bibliska död som alla bär inom sig. Bitterhet, hat, fruktan, avund, förvriden världsbild, ångest och allt det här. Det är en försmak av himmelen, av helvetet. Och då tänker jag så här ibland. Bitterhet, hat, fruktan, avund. Det ska utvecklas i det oändliga, i de lägre regionerna. Det finns någonting som tär värre än likmaskar. Det är minnena från de förspillda tillfällenas dagar, när de stiger upp ur evighetens mörka schakt som grinande spöken i ändlösa åldrar och förföljer den förlorade själen. Då tär det värre än eldar kan tära. Det är någonting med elden. Den får saker och ting att falla sönder. Det här personliga sönderfallet pågår i evighet. Man blir mer och mer övertygad om att allting är alla andras fel. Det är en parodi att säga att Gud kastar människor. Man har själv valt sitt öde. Och man tror inte ens på himlen i helvete. Ingen ber om att få komma därifrån. De rasar som vilddjur mot varann. Hatar varann med full kraft. Alla de positiva krafter som Gud skänkte av nåd här på jorden, de är borttagna. Det enda som kan utvecklas är synden. Den eviga synden talar Jesus om. Någon tillintetgörelse, någon återupprättelse inrymmer han inte i sin undervisning. Utan den gör sig skyldig till evig synd, alltså fortsätter i det eviga. Det är fullständigt ogripbart för intellektet och absolut ogripbart för känslorna. Vi får lämna det åt Jesus att ha insikt i det här fullt ut. Han har lagt på oss att vi ska förkunna och att vi ska tala om dessa enorma spännvidder. Jag tittar i illustrerat bibellexikon, det kan låta förskräckligt tråkigt. Men vad nyttigt det är, ska ni få höra. Så här står det i slutet av artikeln om förtappelsen. Tanken på fördärvet är lika oförståelig som den är outhärdlig. Synden är en olöslig gåta, både när det gäller dess ursprung och när det gäller dess fullbordade utveckling till förhärdelse. För den som tror uppenbarelseordet i Bibeln står det emellertid klart att synden har en sista oåterkallelig konsekvens som kallas fördärv. Och så kommer det här. Även här ska den kristna förkunnelsen vara i enlighet med Guds ord. Den har ingen rätt att tiga, att förtiga eller bortförklara, utan ska förmana och varna. Den ska å andra sidan inte överbetona eller övergå till hotande helvetes förkunnelse. Ni får bedöma om jag har utfört sån här ikväll. Den kristna förkunnelsen ska alltid vara evangelieförkunnelse och frälsningsbudskap, även när den talar om evigt fördärv. Detta måste alltid stå klart. Gud vill inte att någon syndare ska förgås. Han vill att alla ska bli frälsta. Den kristna förkunnelsen kan inte avskaffa eller förtiga läran om evigt fördärv. Men den kan förkunna att Gud har givit sin son för att frälsa människan från att gå evigt förlorad. Det är inte dåligt för att ha ett lexikon, må jag säga. Tänk om alla lexikon hade en sån ton. Nu skulle jag vilja avsluta och säga, var är du? Var är du i allt det här? Har du kommit hit ikväll och vet att du inte bär försmaken av himlen inom dig? Jesus bor inte i ditt hjärta genom sin ande. För du har inte sagt ja till honom. Och du har inte bett om förlåtelse för att du har underlåtit att göra Gud till din Gud och Jesus till din frälsare. Ikväll är den rätta stunden. Nu kan du få vända om. Och det är ett underbart vackert ord. Bara vända om. Woo, vända om. Och så tittar du Jesus djupt i ögonen och så ska du få se en kärlek utan gräns och mått. Då ska du få se hans nitälskande blick tränga rakt igenom dig. Du ska få se hur överlycklig han blir när han får ta emot dig. Du ska se hur han bara säger, åh, nu får jag lön för mödan. Nu blir jag mättad av den vedermöda min själ. har utstått. Jag får lön för den plåga jag bar. Och han står redo att ta emot dig. Han längtar efter dig. Han älskar dig. Det var det här han kom för. Det var det här han kämpade för. Det var han undervisade för. Det var han stred för. Det var det här han led för och dog för. Det var det här han uppstod för att frälsa just en människa som du. Det var just för dig han kom. Och när du vänder dig om och tittar på honom, då svallar det över i hans hjärta. Och han säger, kom mitt barn, kom mitt älskade syskon, säger han. För han vill att du ska göra honom till din bror, till din store bror. Så tar han emot dig, förlåter dig dina synder, renar från all orättfärdighet, ger dig en fullständig klar relation till Gud, ger dig fullständig frid med Gud. Och han skriver ditt namn i himlen. Och han mantal skriver dig på sina domäner i det himmelska. Halleluja. Och du är garanterad och du är evigt förankrad i saligheten och lyckan tillsammans med Gud. Tycker verkligen att det är ett bra alternativ att gå förlorad? Värdelöst. Ursäkta, nu var jag där igen. Jag går verkligen hellre med Jesus till himlen eller följer de fallna änglarna till avgrunden. Nej du, aldrig i livet. Herren får ge mig nåd att bara bevara, för jag vill verkligen hedra honom genom att ge honom lön för mödan. Ibland känner jag att jag skulle vilja till himlen för hans skull. Inte bara för att jag ska ha så fruktansvärt kul, för det ska jag säkert. Först ska jag nog vila några veckor, men sen ska vi ha roligt. Men jag vill också till himlen för att han ska, om det nu är så, att han tycker det är lön för mödan att få ta den stora vita skaran till sig. Ska vi inte unna honom att vara många då? Ska vi inte unna honom en riktigt stor avslutningsfest? När han får rycka lös miljoner, kanske en miljard ifrån de jordiska betingelserna, förvandla dem och lyfta in dem i sina kamrar. Åh, halleluja! För Jesus skull behöver vi väckelse. För hans blödande hjärtas skull skulle vi kunna se Edsbyn frälst, Alfta frälst, Bollnäs frälst, Söderhamn frälst. För hans skull ska vi ha väckelse i Örebro och i Västerås och platser som finns representerade. För han är värd det, för att han har älskat så. Halleluja. Det har varit kanske ingen vettig exegetik i det här, men det spelar ingen roll. Jag har i alla fall fått tömma ut mitt hjärta när det gäller himmel och helvete och Jesus som varje människas frälsare. I Jesu namn. Amen.